Tack så jättemycket för förtroendet att få komma tillbaka till er. Jag heter då Evelina Granat. Jag bor i Ålaryd tillsammans med min make Thomas och våra tre barn. Salomon sitter där. Han är äldst, han är 5 år. Och sen har vi en 3-åring och en 1-åring. Jag sa sist att mina svärföräldrar heter Anita och Verne Andersson. Då vet ni. Min mamma sitter här. Jag är uppväxt i Marås, Gnosjö. Ulla, min mamma, och min syster Veronica och hennes man Stefan och deras son Benjamin. För jag vet själv hur det är när det sitter en rad som man inte känner igen riktigt. Så nu har ni presentation på dem också. Ja. Ja. Idag ska jag tala utifrån Filipperbrevet kapitel 2, verserna 1-11. Och de flesta av oss, vi har ju förebilder. Människor som vi kan se upp till, som gör goda saker. Det kan vara blandade förebilder. Men som alla förebilder, i alla fall mänskliga förebilder, det händer ju att de inte håller måttet. Förebilder misslyckas alltid någon gång. För ingen av oss människor är ju supermänniskor. Vi är både människor som lyckas och misslyckas. Men vi behöver ha förebilder. Vi behöver ha människor som vi ser upp till. Och jag har ett flertal människor i min närhet som jag verkligen ser upp till. Och jag har människor som har levat i min närhet. Speciellt så vill jag nämna min mormor och morfar. Väldigt fina människor som jag upplevde att de alltid hade tid med oss barn och tog väldigt mycket tid. Min morfar, han hade levt som predikant hela livet, inom pingstpredikant, pastor. Och jag kan fortfarande se bilden av honom när han sitter vid köksbordet och läser Bibeln. Det är verkligen en förebild. Och det är jättebra att vi har det. Människor som går före. Men det finns ändå en förebild som står över alla andra. Och det är ju Jesus. Och det är han vi får fira idag i denna gudstjänst. Och det är ju det som julen handlar om. Julens budskap. Jag ska berätta en berättelse. Det blir en annorlunda berättelse kan man säga om julevangeliet. Vad som hände där. Det är en berättelse om en kung som lever med sina barn i ett kungarike. Och allt är mycket gott. Kungen, han älskar sina barn och barnen älskar kungen. Och det är en härlig plats där barnen får leva gott och dagarna är fyllda av glädje och lek. Barnen, de slår sig aldrig när de leker för att marken är täckt av mjuk och grön mossa som skyddar dem. Och på kvällen har de lägerbål tillsammans så de sjunger och skrattar och äter god mat tillsammans. Livet är väldigt gott. Men så är det en av kungens betjänter som vill ta den plats som kungen har. Han tål inte att barnen skrattar och är glada. Han tål inte att kungen är älskad. Så han vill ta den makt som kungen har. Den här betjänten, han lurar barnen och intalar dem att de ska få bli mera berömda och älskade om de följer honom. En dag så ser kungen barnen komma mot tronen och han vill välkomna dem med öppna famn. Men så ser han i deras blick att det är ingen kärlek där, det är hat. Och den är förändrad. Det är så här att betjänten har förblindat dem av hat och nu går det fram för att störta ner kungen. Kungen, han har sina soldater Och han kan stoppa det som händer, men det gör han inte. Men kungen, han älskar sina barn. Han vill inte göra dem illa. Så han väljer att kliva ner från sin tron och gå bort ifrån det landet. Det ser hopplöst ut. Och kungen undrar hur han ska kunna hjälpa sina älskade barn som lider. Då får kungen en idé. Han lägger av sig sin fina mantel. Han tar av sig sin kungakrona. Och istället tar han på sig tiggarens och tjänarens smutsgrå kläder. Han tar av sig sina skor och han går barfota till det land där barnen bor. Det som en gång var en härlig plats av glädje och mjuk mossa har istället blivit en plats med nöd och hårdhet. Men kungen sätter sig ner och berättar om det land som det en gång var, om allt det härliga. En del av barnen, de lyssnar och tar till sig. Och de minns ett land där kungen bodde. Medan andra barn säger nej och tycker det verkar löjligt. Ni förstår, det är ju Jesus som är kungen i denna berättelsen. Och det är ju Gud som älskar oss så oerhört mycket att han väljer att kliva ner från himlen hit till jorden. Födas som ett litet, oskyddat, oskyldigt barn in i denna hårda värld. Han ödmjukade sig, Jesus, för vår skull. Han har satt kärleken till oss först, före allt andra. Och det kan tyckas som att i människors ögon så var det ett misslyckande. Men i Guds ögon så var det precis så det var tänkt. Guds son, Messias, han dör men uppstår igen. Jesus, han tar vår synd, han tar vår skuld, han tar alla våra misslyckanden. Och så får vi komma till honom och be om förlåtelse. Och det finns möjlighet att återigen komma till honom och leva i tillsammans med honom i det rike som han har förberett för oss. Tänk att vi har en Gud som är vår far. Och vi är hans barn. Oavsett hur gamla vi är, om vi är 5 år eller om vi är över 80. Så är vi alltid Guds barn. Och det är han som vi får ha som den största förebilden i våra liv. När jag predikade här sist så predikade jag från första kapitlet i Filipperbrevet. Och det handlar om att uppmuntra och glädjas med varandra i församlingen. Att ha församlingen i sitt hjärta, i tanken och i bönen. Filipperbrevet, det kallas ju ett Kristusbrev. Kristus och Jesus, han nämns flera gånger och det kallas också ett glädjebrev, för ordet glädje återkommer ständigt. Och Paulus, han vill verkligen visa oss att Jesus, han är det enda som vi behöver. Brevet visar på att Jesus kärlek är tillräcklig för oss i livets alla skiftningar. Denna predikan har nog med temat ödmjukhet leder till enhet. Jesus är vår förebild. Och jag börjar med att läsa ifrån versen 1 där i kapitel 2. De första 3 verserna. Eller första 2. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Ordet medkänsla kollar jag upp i 1917 års översättning och där står det hjärtlig godhet. Visst är det härligt namn? Hjärtlig godhet, medkänsla. Och det vi har ju en hjälpare. Vi har en helig ande som vill hjälpa oss att bära på detta. Att bära på hjärtlig godhet, medkänsla och barmhärtighet till varandra. Det är ju den helige ande som är vår själavårdare. Det är han som vägleder oss och påminner oss om vad gemenskapen i församlingen och i våra liv handlar om. Att först och främst trösta och uppmuntra varandra. Att visa varandra medkänsla och barmhärtighet. Att visa varandra hjärtlig godhet. Det är då det sker det där fantastiska. Då blir det en fullkomlig glädje. Genom att vi är tillsammans så vill varandra gott. Det är kärleken till varandra som förenar och som behöver både finnas i församlingen och i våra liv. Finnas i vår tanke och i vårt hjärta. Och i versen 3 fortsätter det att stå så här. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Den här versen är ju som en motsats till de första. När vi inte visar varandra medkänsla och barmhärtighet, då är vi självupptagna. Och vi är stolta istället då. Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning. Jag slog upp detta, vad ödmjukhet står för. En ödmjuk person är medveten om sina begränsningar. Ödmjukhet är tvärt emot att vara mesig och rädd. Att vara ödmjuk är att hjälpa varandra framåt och uppmuntra varandra. Och det är att se till varandras bästa. Men inte heller att trampa ner på sig själv och se sig oduglig. Den helige ande är just detta. För han vill hjälpa oss framåt. Han vill att vi ska se det goda som vi har inom oss. Som han vill hjälpa oss att se. Och som vi har genom Jesus. Jag fortsätter att läsa från vers 5 till 8. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt. Räknar han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som det till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Guds gestalt, Guds skepnad, Guds utseende. Han blev fick en tjänares skepnad, en tjänares utseende. Och vad jag vet så är det den enda guden som har gjort så. I de andra religionerna tror jag inte att det har varit någon som har stigit ner till oss, bott bland oss och visat sin kärlek. Gud, han gav sin enfödde son till oss. För att han älskar oss oerhört mycket. Och jag vet, vi har hört det så många gånger, men det är helt fantastiskt. Att vi får tro på en Gud som är så stor att han ändå kan bli så liten. Det är märkligt. Men honom får vi tro på. Vi får tro på Jesus. Att han gjorde detta för oss. Paulus, han vill ännu en gång påminna oss om att Jesus är den förebild som vi behöver. Och den enda förebild som vi behöver. Alltså som det räcker till med honom helt enkelt. Vi kan lita på Jesus. För han är det fullkomliga exempel på vad ödmjukhet är. Jesus, han var inte självupptagen. Han var inte stolt. Han var istället ödmjuk. Och Jesus satte andra före sig själv. Jag fortsätter läsa från vers 9-11. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jesus han blev ödmjukad, men Jesus är också upphöjd. Paulus han ärar och lyfter upp Jesus som den självutgivande försonaren. Och han berättar om den dag då alla knän ska böjas inför honom. De här sista orden är som en lovsång. En lovsång till Jesus. Om Jesus. Vad som kommer att hända. Det är det som vi får blicka framåt. Att Jesus han en dag kommer tillbaka. Och då ska alla knän böjas inför honom. Paulus ord i de här verserna, de uppmanar oss att se till våra egna liv, hur vi har det här in på insidan. Vi har ett nytt år framför oss. Vi har ett gammalt år bakom oss. Det är sista dagen idag på detta året. Vi får lämna det gamla och ta emot det nya. Då finns tid att faktiskt ta sig tid att se tillbaka. Vad var det som blev bra? Vad var det som blev mindre bra? Vad kan jag ändra på? Vad kan jag lämna? Och vad kan jag ta emot igen? Är vi eniga i församlingen? Är det hjälparen, din heliga ande, som får utrymme i våra liv och i denna församling? Och visar vi varandra Guds kärlek genom att trösta och uppmuntra? Har vi Jesus som förebild? Ödmjukar vi oss inför varandra och hjälper varandra framåt? Och är det så att vi sätter varandra före andra? Eller sätter vi andra för oss själva? Jag vet inte hur jag sa nu. Sätter vi andra för oss själva? Hur står det till? Men som sagt, vi har en hjälpare. Vi har den heliga ande som vill hjälpa oss framåt. Han vill se det som vi behöver förändra. Och det som är bra. Det som är gott. Till sist får ni ta emot Jesu ord som står i Matteus evangeliet. Kapitel 11, verserna 28-29. Kom till mig alla ni som arbetar och bär tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi har fått fira jul tillsammans med dig. Tack för att du föddes som ett barn här på jorden för vår skull. Tack för allt som du fick utstå för vår skull. Och förlåt oss för allt dumt som vi har gjort. Tack för att du vill förlåta oss och lyfta upp oss på nytt. Tack Jesus för att du har den enda förlåtelse som vi behöver. Tack Jesus för att du dog för oss och du uppstod för oss. Tack Jesus för att en dag kommer du tillbaka hit. Tack Jesus för att du är så god mot oss och att du vill oss väl. Jag ber om din välsignelse över var och en som sitter här. Tack för att du älskar var och en. Tack för att du vill uppmuntra oss och ge oss den kärlek som vi behöver. Amen.